Välkommen till Apans anatomi. Det här avsnittet är ett litet specialavsnitt. Det görs tillsammans med Brandpodden med tidningen Brand. Det handlar om att återge ett runda bordsamtal som numret Att leva i inferno som var 1-23 av Brand. Som numrets redaktör Helena Hägglund och jag gjorde tillsammans. Och det här runda bordsamtalet handlar om tidavtalet, dess konsekvenser, om angiveriförslagen som finns inlagda i tidavtalet som riktas med en anmälningsplikt mot papperslösa invandrare. Och vi har pratat med 4 olika branscher kan vi säga, liksom. Med Moa som är bibliotekarie med erfarenhet både från folk- och högskolebibliotek. Vi pratar med läkaren Sofia som var en av initiativtagaren till upproret vårdanställda mot tidavtalet. Och så pratar vi med gymnasieläraren Johan som är fackligt engagerad i Lärarförbundet och bland annat med nätverket Lärare mot rasism. Och socionomen My som förutom att vara lärare på socionomprogrammet och forskarstuderande har varit engagerad i olika grupper för sociala rättigheter. Det här runda bordsamtalet är inspelat på Zoom så kvaliteten är lite annorlunda. Men det känns så brådskande och viktigt i tiden så jag släpper det i det skick som det är. Och ta även och spana in det här numret av Brand då, som den här texten bland annat finns utgiven i utdrag. Första frågan som jag tänkte vi kunde prata om, och då har ni också en liten chans att säga någonting om vad ni gör för någonting eller vad ni har för yrkesgrupp. Och det är då, hur påverkas er yrkesgrupp av tidavtalet?
Jag kan ju köra igång, även om jag tycker att samtliga delar i tidavtalet spelar ju in på nästan alla vi som är här. Och väldigt många olika roller och yrkesgrupper. Men för skolvärlden så ser väl vi det här lite grann som, eller vi, nu var jag presentös och pratade för hela skolvärlden, men de reaktioner och diskussioner jag har sett och haft så ser man det här lite grann som de flesta andra, vad ska man säga, skolpolitiska utspel som görs och har gjorts. Vi är väl så här försiktiga med att se när det faktiskt blir verkstad av det. Vi har svårt att se att det skulle bli verkstad av särskilt mycket av det, helt ärligt. Därför att för det första så ska det gå igenom alla instanser. Det är mycket som ska utredas i avtalet. Och sen är det saker som helt enkelt är helt verklighetsfrånvända. Till exempel när det gäller migrationspolitik då, att myndighetspersoner, i det här fallet då skolan, skulle bidra till en utlänningskontroll. Så att i princip helt enkelt så fort vi skulle träffa en person som inte var etnisk svensk så skulle vi ha en skyldighet som lärare då, eller skolpersonal att kontrollera huruvida den personen får vistas i Sverige. Det är en helt orimlig arbetsuppgift. Och också en som är väldigt, väldigt lätt att göra motstånd mot. Så det kan vi säga att i gemen så är skolvärlden upprörda men är fullt förmögna att göra motstånd mot det här. Det tror jag definitivt.
Sofia, du kanske vill fortsätta här?
Ja, nej men precis. För oss, jag tror till skillnad från dig Johan att det finns risker med tidavtalet på så vis att man flyttar fram lite. Alltså att man normaliserar det. För jag ser ju sjukvården, det största hoten som vi ser, det är ju precis där som du beskriver, angiveriskyldigheten men också begränsning av tolkrätten. Att det här kommer innebära att vi helt plötsligt får skifta vår lojalitet. Vi har ju alltid, precis som ni i skolvärlden, jobbat för liksom patienterna först och främst. som ni gör med eleverna. Liksom. Det är de vi ska skydda, det är de vi ska stå upp för. Det är hälso- och sjukvårdslagen som är störst behov går först. Och med Tidöavtalet så skiftar allt det helt plötsligt. Och det är någonting nytt och dramatiskt och ändra hela arbetssättet skulle jag säga.
Moa?
Ja, men jag jobbar på ett bibliotek då, och vi är ju inte lika, det är ju inte varit uppmärksammat om man tänker så här, jämfört med skolan. Lärarna och läkare, sjuksköterskor var ju väldigt snabbt ute liksom, och kritiserade avtalet, och för min del så tog det tag innan jag förstod att den här, vänta lite, den här offentliga tjänstemännen, det är ju faktiskt också vi. Och vi är ju en av få platser dit man kan komma utan att liksom, det behöver man inte liksom konsumera, men man behöver inte heller vara en, vad ska man säga, man behöver inte vara en elev eller man behöver inte vara en patient, utan vem som helst får ju komma till ett bibliotek. Och nu jobbar just jag på ett högskolebibliotek, så att det här är ju primärt riktat mot folkbiblioteken, tänker jag. Och där är det ju liksom så att biblioteken bjuder ju in alla. Alla får ju komma dit. Man får ju skaffa lånekort även om man inte har ett svenskt personnummer och så vidare. Alltså, det är ju liksom, det finns ju en tillgänglighet som är väldigt grundad i lagen och som är också lite så här bibliotekens existensberättigande. Liksom. Vi har böcker, vi har utrymmen, alla är välkomna. Så att jag tänker som Sofia, att liksom själva diskussionen också blir ju ett hot i sig. Det signalerar ju vem som får och inte får. Jag tänker att hade jag levt som papperslös i Sverige nu, då hade jag ju inte vågat gå till ett bibliotek med mina barn till exempel. Och det kan ju vara en av få saker som man faktiskt kan göra med sina barn i den situationen. Och sen så är det ju liksom, ja men, det är inte riktigt i Tidavtalet. I Tidavtalet så är det ju just den angiveriparagrafen som jag har reagerat på. Men sen har vi ju överlag, liksom Sverigedemokraterna överlag har ju skickat ut massor av testballonger mot biblioteken för att se vad de kan påverka. Som det här med drag queen story hour heter det väl till exempel. Att man liksom ifrågasätter bibliotekets kulturverksamhet. Man ifrågasätter att man har böcker på andra språk än svenska och engelska och så vidare. Och det är inte helt, det är liksom inte, det är inte så ovanligt nu. Så att jag ser ganska stora hot faktiskt.
Ja, alltså jag tänker först och främst på socionomyrket. Det är ju så här, det är väl lite annorlunda än lärare och så. Just att man också har, eller socialarbetare inom myndighetsutövningen har ju liksom också någon slags uppgift att kontrollera och har det liksom i sin roll på något sätt. Och där har ju också liksom redan tidigare, jag vet inte om ni känner till den här situationen i Malmö där polisen begärde ut uppgifter om en massa papperslösa, och socialtjänsten gav uppgifterna till polisen och sedan JO-anmäldes det här av några asylrättsjurister. Men JO sa att det var okej, att liksom den skyldigheten att lämna de här uppgifterna står över socialtjänstlagens sekretess. Och det var ju flera stycken som blev avvisade då när man hittade de här gömda familjerna. Därför är jag väl ännu mer orolig för socialarbetare. Och det är ju liksom en del i det. Det har ju skett en del i socionomgrupper och så på nätet. Och det är olika uppror som pågår på olika håll. Men det är också svårt att samordna. Och det är också många som liksom är så här, men vi ska inte hålla på och prata om politik så. Så att, jag tror inte att det har förekommit något upprop. Jo, det var ju alltså forskare som undervisar på socionomprogrammet som har debatterat. Just eftersom också socionomprogrammet fick en egen liten skrivning i Tidöavtalet. Att man ska ha ett moment om kriminella ungdomar. Vilket också är så konstigt, för att socionomprogrammen har ju utvecklats under lång tid. Och har liksom ett innehåll som ska täcka väldigt mycket. Och så bestämmer man liksom att det här ska finnas med. Vilket gjorde en man som undervisar om det här jättelycklig. Och sen så har andra reagerat på det. Eller han tyckte såklart att hans ämne är viktigast. Att de ska kunna. Men, så det har ju förekommit lite. Och det var också studenter på mitt universitet som startade liksom en paneldiskussion och så. Ja, men sen är ju jag inne och forskar om försörjningsfrågor. Och det yttersta skyddsnätet och ja, socialbidragstagare eller ja, ekonomisk bistånd. Och där är väl jag väldigt orolig för utvecklingen liksom av också med socialförsäkringsförmånen, att de inte ska gälla för folk som inte uppehållstillstånd och allt annat.
Ja, alltså jag håller helt med. Och jag tänkte också på det du sa, liksom, att ni fick en, att ni socionomer fick en skrivelse liksom, att ni ska. Jag som håller på med arbetsrättare brukar skilja på ska och bör väldigt mycket. Och min tolkning, om man tittar utifrån de termerna i Tidöavtalet, så är det ju alltså att där Sverigedemokraterna har varit som hårdast, där är det ska. Och det är ju framförallt begränsningar av liksom de grupperna som de anser som icke-önskvärda. I övrigt så är det, anser jag, att där det står bör, så tolkar jag det som att här har, ja, nu vill jag inte säga att Liberalerna faktiskt har försökt driva igenom någonting, men att här har försökt finnas någon sorts moderat kraft, eller att man bedömer det här som att signalpolitiken i det här, de här förslagen är viktigare än att faktiskt kunna lyckas genomföra dem.
Ja, jag tänkte bara, för jag kollade nu direkt såklart, och det står ju faktiskt ska på den här, att vi ska rapportera och informera. Och sen så tänkte jag en annan sak, och det är just det här med, alltså jag tror att anledningen till att, ja, men framförallt läkare kanske har varit så snabba ute, är för att man har också den här, just där professionsetiken, att man har liksom, man har en väldigt tydlig bild av vad ens roll är som läkare, i viss mån lärare, i viss mån bibliotekarier, socionomer och så vidare, även om mindre och på lite olika sätt liksom. Och just med socionomer, som du är inne på, med att ni jobbar med väldigt olika typer av liksom kontroll och stöd, alltså att det är inte rakt av stöd sådär, men jag tänker att det här påverkar ju alla offentliga tjänstemän också. Det vill säga även inom branscher där man kanske inte aktivt ens har valt att arbeta med människor. Jag tänker att de flesta som söker sig till liksom de professioner som vi företräder har, man behöver inte vara liksom jättevänster, men man har förmodligen någon slags här, åtminstone humanistisk människosyn. Alltså någon slags liksom. Men så är det inte nödvändigtvis fallet i alla andra liksom tjänstemannaroller. Så jag tänker att det här berör ju liksom också, ja, men tänker alla som arbetar inom kollektivtrafik till exempel, måste ju påverkas. Jag har liksom försökt att tänka, var går gränsen? Vilka inryms i det här? Och jag antar att svaret är att det är alla. Och det är också, det är ett hot, men det blir också kanske någon slags möjlighet. För att jag tänker att det är viktigt här då att man inte börjar med den här särskilt ömmande skäl undantaget att, som jag tycker tyvärr att vissa har gjort i debatten, att man så här, ja, men just vår verksamhet, den är ändå ganska, den är så pass viktig och behjärtansvärd så att vi ska inte behöva, utan att liksom kritisera hela grunden. Men det handlar ju inte om att så här, jag som bibliotekarie inte ska behöva rapportera någon, för jag tycker att det är bättre att en socionom gör det liksom. Det är ju bara, det är rakt av orimligt, tänker jag, att inte just här, inte splittra på det sättet. Många har varit väldigt tydliga med det, men inte liksom, hela diskussionen har ju inte hamnat där. Och jag märkte också att när politiker lyfter upp det så fokuserar de gärna på just det här undantagen, liksom så här, ska vi inte göra undantag för biblioteken? Så där. Och jag tänker att det är en viktig grej att inte hamna i.
Jo, precis, jag håller helt med dig. Just för att det här måste, vi måste ju, vi som har, jag tror att det är lättare för oss som har sådana roller som alla vet om lite vilka de är till för att skydda. Och det är viktigare att vi säger ifrån tidigt. För att på något vis så rör det ju hela ett samhälle vi vill ha. Om man inte kan gå till och söka vård, om man är rädd för det beroende på om man har ett annat ursprung, annan religion, politisk åskådning. Jag menar, det sprider sig och det säger någonting om vilket samhälle vi har. Det blir ett fruktansvärt samhälle, så jag tror att det börjar så. Och jag menar, nästa gång så är det inte ursprung eller etnicitet, det är religion och politisk åskådning och så vidare. Och vi måste stå upp för varandra liksom, tidigt, tror jag.
Ni har varit inne på det lite, men jag funderade också om ni kunde berätta lite om de olika initiativ som har tagits inom er yrkesgrupp för att organisera någon form av protester eller diskussion kring det här?
Ja, jag vet ju att i skolvärlden så har ju Ja, nu, numera Sveriges lärare, det som tidigare var Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, de gick ihop från årsskiftet. De har ju reagerat på tidavtalet och sagt att, att de här åtgärderna, så där, den värderingar som ligger i tidavtalet är inte förenlig med bland annat barnkonventionen och den läroplan som vi driver och den typen av samhälle som vi vill ha. Så att de är ju verkligen negativt till avtalet. Och sen finns det också flertal olika nätverk, mer eller mindre lösa, som också är väldigt negativa och uttalat sig väldigt negativt om tidavtalet. Men det är svårt att prata om lärare eller skolvärlden som en homogen yrkesgrupp. Vi har ju sett att det finns SD och NMR-sympatisörer även där.
Men jag bara tänkte, om jag frågar, att om alltså att facket säger att de liksom är att det inte är förenligt med barnkonventionen och så, men vad mer har de uppmanat till någonting? Till någon form av kampanj, eller är det liksom bara det här är inte förenligt med barnkonventionen? Har facket liksom sagt att någonting kan göras?
Nej, man har inte gått ut alltså och manat till handling på något sätt, utan man har markerat på ett värderings- och signalpolitiskt plan helt enkelt att det här är ingenting som vi anser liksom att vi kan följa, att man som lärare kan följa.
Jag kan säga lite från biblioteksvärlden då. Det har inte varit något större upprop. Vi är två, det är jag en till bibliotekarie som jag vet som har uttalat sig i diverse medier och skrivit om det här. DIK har vårt fack då, det stora bibliotekariefacket, har gått ut också. Inte så tidigt, alltså det var ganska tyst liksom. Men jag tror att det är framförallt för att man inte förstod liksom att det här berör oss. För att det var så mycket liksom, man tänkte på vården och skolan liksom, och så tappade man alla andra liksom. Men DIKs ordförande Anna Troberg har varit väldigt tydlig med att men hela lagen måste dras tillbaka. Och det har varit lite biblioteksbladet, som är liksom en så här intern bibliotekstidning, har skrivit väldigt mycket om det här. Följt upp det också. Det har liksom blivit debatt i riksdagen också kring just specifikt biblioteksdelen där. Men inte något större. Jag kan säga rent personligt så fick jag väldigt liksom positiv respons på mitt jobb typ när jag hade skrivit om det. Men inte några, inga stora upprop som jag har sett i alla fall då.
Jag kan bara tillägga att jag googlar lite snabbt här och det är ju slående att det är liksom, ja, men så här, professorer och lärare som är ute och debatterar det här och tar upp det, medan jag har inte sett några liksom från praktiken. Jag kan ha fel för att jag inte vet, men när jag tittar snabbt så är det ju liksom mest akademikerna som liksom forskar, inte praktiken, som har protesterat, tyvärr.
Det är intressant, jag undrar varför det, man kan undra varför det är så liksom, att de kanske är mer vana att göra sånt typ.
Ja, men att men liksom socialarbetare brukar ju ofta anklagas för att vara för tysta.
Samma med bibliotekarier.
Ja.
Jag tror att det kan ha att göra med, som du sa förut, det här med att, liksom att vi är tjänstemän, alltså myndighetstjänstemän, att tjänstemän inte ska hålla på med politik.
Mm.
Det finns ju liksom en rädsla och en liten fara liksom, i att man blir utsatt på ett helt annat sätt liksom i sin profession om man börjar uttala sig liksom allt för offentligt utifrån sin profession om tidavtalet. Då jag tror att man är rädd för konsekvenserna där.
Ja, precis. Alltså, vårdpersonal tillhör ju ofta ganska olika rent politiskt beroende på vilket yrke man har, kan jag se. Och därför tycker jag att det har varit svårt liksom att ena grupper. Men just när det kommer till de här frågorna så har det varit väldigt lätt, tycker jag. Så fort man börjar prata om det och så fort man ser att det är en mängd. Jag tror att det handlar om just det. Därför vi vill ha den här listan på alla namn och alla yrkeskategorier. För att det här kan vi stå för tillsammans oavsett politisk åskådning. Så tror jag att det handlar om att försöka nå ut och visa så många som möjligt. Men för jag vet att ja, men både Läkarförbundet och Vårdförbundet har ju varit öppet väldigt kritiska mot tidavtalet.
det ser liksom lite olika ut att Sofia berättar ju om det här stora uppropet om 4000 underskrifter och så, vilket har varit kanske det mest uppmärksammade utav alla liksom initiativ. Skulle ni kunna se i era yrkesgrupper liksom att det skulle kunna ske något liknande då med den här mängden som Sofia är inne på? Även om vi inte ser det idag liksom, men att skulle ni kunna se något sånt framöver?
Alltså tyvärr inte bland myndighetsutövande socialarbetare. Men däremot så finns det ju jättemånga socionomer i andra yrkesgrupper, i frivilligorganisationer, kuratorer som liksom ser konsekvenserna. Så att inte som hel yrkesgrupp tror jag inte.
Jag skulle nog säga att det skulle nog kunna hända i biblioteksvärlden. Alltså, jag tror att det mest handlar om att man liksom inte kände sig så omfattad av det. Men alltså, alla de här artiklarna som biblioteksbladet har lagt upp som har berört just tidavtalet, det har ju varit absolut de mest lästa liksom, rakt av och fått liksom väldigt någon så här SD-gubbe kommentar, men väldigt ovanligt så. Så att jag tror att det handlar mer kanske lite om det som Johan var inne på med vilken roll man får ta i offentlig debatt. Och det är inte konstigt att forskare är mer inne i den offentliga debatten, det går ju liksom i jobbet, så att det förväntas man ju få göra. Jag var väldigt glad personligen när det var en bibliotekschef, Malmö stadsbibliotekschef, som uttalade sig väldigt tydligt, och samma sak i Borås. För då blir det liksom lättare för alla andra då att så här våga vara kritisk.
Ja, nej men för jag tänkte också att det handlar lite om vilken anställningstrygghet man har och hur det ser ut. Jag tänker just i min yrkesroll så ser arbetsmarknaden rätt god ut. Så jag tänkte själv att jag skiter i hur det tas emot. Nu kör jag bara liksom. Men jag vet ju att det finns andra yrkeskategorier där man är lite mer försiktig och inte kanske riktigt vågar vara offentlig med sina politiska åsikter.
Jag har skrivit en artikel till det här numret av Brand där jag går igenom lite det här högerns föreställningar kring kulturkrig och liksom det som ligger lite bakom delar av formuleringen av Tidöavtalet som skiljer kanske från gamla alliansen, som var ju mer nyliberala reformer, det var mer ekonomiskt hänsyftande. Och den här föreställningen om att det finns en myndighetsaktivism, att det finns en vänster som infiltrerat institutionerna och använder det emot, och att alliansens miss var att de inte rensade ut, och man har tagit det här Trump-slagordet om att dränera träsket, rensa ut träsket. Har ni sett några sådana motreaktioner på det ni har gjort? Och finns det sätt, hur ska man kunna liksom bedriva någon form av motstånd som inte tolkas in i det här så att det spelar med i deras bild att det här är institutioner, myndigheter, yrken nedlusade av vänster, kulturmarxister, och det här bevisar bara att de har rätt och behöver införa ännu mer drakoniska åtgärder och styrning.
Jag funderar på vikten av att det är en bredd av människor som säger ifrån. Just, jag tror inte man kan göra mycket mer än så.
Jag tror att alltså, när det kommer till reaktioner från högern så att säga, och liksom den gruppen som tilltalas av Tidöavtalet, så har ju deras retorik har ju liksom inte förändrats i och med Tidöavtalet. Jag tycker inte det har kommit några större liksom reaktioner på lärarnas eller skolvärldens reaktion på Tidöavtalet, utan det har varit i princip konstant. Där är högern och de flesta är ju överens liksom, att skolan har för lite resurser. Sen hur de här resurserna ska appliceras och vad som är viktigt i skolan, det är ju snarare där som det är en större liksom, tvist. Och där är väl, jag skulle säga att lärare är ganska luttrade i allmänhet när det kommer till skolpolitiska grepp, oavsett vilket håll det kommer ifrån. Jag vet ju lärare som fortfarande är kvar i liksom, LPO 94, så att där tror jag att många lärare använder mycket av sitt sunda förnuft så att säga, och diskuterar väldigt mycket sinsemellan. Och reaktionerna har svårt att tränga in. Skolvärlden är ju, precis som universitetsvärlden, är ju lite av en sluten bubbla, så att säga, på gott och ont.
Jag bara tycker det är så himla svår fråga, alltså göra motstånd. Alltså det är så himla svårt, helt enkelt. Men jag tänker liksom att, ja, men på något sätt, just i socionomyrket, så tänker jag att så här, ja, men det här kritiska förhållningssättet, att liksom jag är på studenterna och tjatar jättemycket om så här, håll ihop, så här, gör inte allt som chefen säger, för att när nyexade kommer ut på sin arbetsplats så, liksom, så säger chefen, följ de här riktlinjerna, och så gör man avslag fast man liksom inte ska göra det enligt lagen. Och, ja, men så här, och att jag ser, det är också det jag forskar om, så här, hur kan socionomer som vill hjälpa människor helt plötsligt bli avslagsmaskiner och tycka att så här, det är hjälp att ge avslag, det är det som är den bra hjälpen för. Men det är ju också en risk, såklart. Jag menar, forskningen är väl också i riskzonen om man nu är för kritisk, som vi är på den liksom, institution jag tillhör. Då kan ju bidragen dras ner där också, tänker jag. Men, ja, svårt.
Jag tänker om man forskar på fel sak eller producerar fel resultat.
Det finns ju redan en motsättning mellan praktiken och liksom akademin bland socionomer. Att just så här, att vi anklagas för att vara för långt ifrån och liksom inte förstå det sociala arbetets praktik. Även om man, som jag har jobbat som socionom, liksom att, så här, att det är svårt att ta ett steg utanför liksom, och se så här, vad är det vi gör.
Ja, men det ligger ju lite utanför kanske just det här samtalet. Och vi har varit inne på det lite grann, men det är också en detaljstyrning av utbildningarna som du var inne på, My. Och det gäller ju också lärarutbildningen. Alltså där går man in och bara klampar in och säger vilka lärosäten ska få bedriva lärarutbildning, säger man i ett avtal. Liksom. Och där någonstans, där blir ju också den typen av motstånd är ju väldigt så här, för då blir ju akademin liksom bara, hallå, så här kan ni inte göra. Och det är ju faktiskt flera rektorer som har varit ute och protesterat mot de delarna, liksom, universitetsrektorer. Och de är ju inte tung röst. Liksom. De har ju en väldigt tydlig maktposition där. Men sen tror jag att det är lite olika på våra olika branscher också. Att vi inom biblioteken är ju liksom inte, vi är ju inte myndighetsutövande på det sättet. Liksom. Vi behöver inte följa exakta, alltså det finns ju andra personer inom liksom universitetsvärlden då som är ju väldigt styrda, liksom samordnare och alltså alla som arbetar med studenträttsfrågor och sådana saker. Men vi inom biblioteken kan ju liksom ha en lite, ja, men en lite friare roll, så att den kanske är lite mer möjlig att tolka. Men sen har vi också den här grejen att vi har en bibliotekslag som är väldigt bra. Den är liksom, den står väldigt tydligt att liksom biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och så vidare. Men där kan man ju tänka, det är just alla hänvisar till lagen. Alltså varenda liksom artikel, jag har också gjort det. Man säger liksom att titta den här lagen krockar med tidavtalet. Det här är inte förenligt. Det är liksom, om ni googlar så är liksom varenda rubrik kommer vara så här, inte förenligt med bibliotekslagen. Det är liksom argumentet. Och det är ju ett rimligt argument. Det började att när då frågan lyftes i riksdagen och vändes till exempel Richard Jomshof i SD, så säger han ju, ja, lagen måste ju ändras. Det är ju målet. Och då bara, okej. Och vad gör vi nu då? Om det var vårt enda argument. Så att någonstans måste vi liksom, tänker jag då, lite abstrakt, men skapa någon slags förståelse kring så här, vad är demokratiskt arbete? Alltså vad betyder det att liksom biblioteken ska vara en garant för demokratin? Betyder det att vi ska vara någon slags neutral plats? Eller betyder det kanske att vi ska skapa mer möjligheter för aktiv demokrati och så? Vilket ju också förutsätter resurser. Så att det går ju också ihop där.
Jag tycker det låter också alltså väldigt, väldigt likt förutsättningarna för skolvärlden. Just det du säger, så här, ska vi vara en neutral plats eller ska vi vara liksom en plats där demokrati ska... Liksom, eller vi har ju sig ett direkt politiskt uppdrag i att det står att vi ska fostra demokratiska medborgare. Men som du också säger så är det mycket liksom saker i tidavtalet som går emot lagar som finns redan. Så att, men det står ju också liksom i tidavtalet att man vill ändra på de lagarna. Som precis som du säger så går också Jomshof och så vidare ut och säger liksom att ja, men då måste vi ändra på lagarna.
Får jag bara snabbt flika in här då att vi har för precis, alltså som för lärare, du var ju inne på det också tidigare Johan, alltså att liksom lärarförbunden då pekar på att det är att det inte är förenligt med barnkonventionen, och det har jag läst på många andra ställen också, hur lärarna hela tiden håller på att prata om då den konventionen, alltså, och det man har förbundit sig till, och det är ju någonting liknande, fast bibliotekslagen kanske är lättare att ändra än att man ska liksom förhålla sig till barnkonventionen, eller?
Ja, jag vill inte säga att det är alltså lättare eller svårare. Nu tror jag så här, tyvärr, nu utgår jag bara från mina fördomar, men jag tror att skolpolitiska frågor har en högre profil än bibliotekspolitiska frågor. Nu rätta mig här om jag har fel. Det skulle jag bli glad för, men det är i alla fall min fördom. Nej, men jag tror liksom på att det bedrivs ett hårt skolpolitiskt arbete som har, där man vill väldigt gärna. Jag vet ju att SD är väldigt kritiska till barnkonventionen, eller de är kritiska till barnkonventionen i relation till de etniska grupper de inte gillar. Och det står ju uttryckligen liksom i Tidavtalet att, eller man läser det lite, men man tolkar, men det står relativt uttryckligen att man ska använda de här åtgärderna till liksom att transportera ut de etniska grupper man inte gillar.
Ja, jag vet inte vilken tråd vi är på nu, men jag hoppar in när vi börjar prata om lagar, för att socialtjänstlagen är ju en väldigt vacker och fin lag. Jag vet inte hur mycket ni känner till om den, men redan innan vi fick den här regeringen vi har nu så fick ju Moderaterna och Sverigedemokraterna och dem genom en rad utskottsinitiativ, så att det ligger redan utredningar som tyder på att man kommer plocka ut just det ekonomiska biståndet ur socialtjänstlagen. Och alltså, det ligger förslag på det här med bidragstak som bygger på total okunskap, för att liksom, man kan inte få för mycket försörjningsstöd, för det minskar om man får andra inkomster. Och sen så ligger det ett förbud för kommunerna att ge papperslösa bistånd. Alltså, det här är kommittédirektiv, så det är en utredning, men det är väldigt tydliga så här direktiv vad utredningen ska komma fram till. Jag satt och analyserade dem där i höstas, det är helt vidrigt. Och det här med aktivitetsplikt, det ska vara ännu mer villkorat. Och jag menar, det här har ju funnits i flera år, Moderaterna drivit det, så att jag tror också att det är så här som någon sa innan, att bara det här tugget börjar och det här pratet om, talet om, det liksom styr redan biståndshandläggarna i deras beslut tyvärr.
Ja, och den effekten har vi också sett på andra håll. Som med tillståndshanteringen för alltså skjutvapen, för jaktvapen och så vidare. Så där har vi exakt samma effekt. Och också när det gäller EU-direktiv. Jag har bekanta på Konkurrensverket och så vidare som tolkar EU-direktiv. Och de ser ju också exakt samma sak. Att innan lagen har trätt i kraft så kommer ett direktiv om att det här kanske kommer. Så börjar man liksom göra ett förberedande arbete för att börja arbeta på det sättet redan. Och det är en skrämmande, ett skrämmande arbetssätt.
Ja, precis. Jag håller med. Det jag tycker är lite komplicerande det här är ju när man har debatten, så blir det ofta att vi svarar på utspel. Och då ska vi försvara och problematisera kring deras påståenden. Och på något vis så berättigar vi det då och bekräftar det. Som det här med begränsa tolkrätten, att diskussionen ska vara ekonomisk, att vi ska spara pengar i vården. Fast egentligen, i realiteten skulle det bli precis tvärtom. Det skulle kosta oss säkert mycket mer pengar. Det skulle bli mer undersökningar, längre och fler patientbesök av den anledningen. Men genom att gå in och diskutera så på något vis bekräftar vi också det de säger. Och någonstans skulle jag vilja efterlysa att vi var först med debatten. Och att vi också vågar gå in med värderingar som argument. För egentligen handlar det inte om pengarna. Om jag säger att ja, vi kommer spara pengar av att ha utökad tolkrätt. Nej, men jag tycker ju inte att det är pengarna som är det viktigaste. Utan det är liksom den basala värdegrunden, alla människors lika rätt. Så någonstans måste man betona det också i debatten, tycker jag. För det blir lätt att de styr.
Håller helt med. Det gäller också feministisk argumentation kring, alltså sådär liksom, företagen tjänar mer pengar om man kan anställa kvinnor. Ja, men det är ju liksom fel poäng. Verkligen, och det här är en stor fråga inom bibliotek, eller förlåt, inom högskolevärlden också. Så här, vi måste satsa resurser på de här studenterna för att då får de, kommer de igenom studierna och då får högskolorna pengar. Det är ju inte kanske det som är min främsta drivkraft. Liksom.
Nej, det är samma inom skolvärlden. Sådär, att vi är inte ute efter liksom hur många, att alla elever ska komma ut godkända på andra sidan. Då ser det bra ut i skolans statistik inför nästa antagningsperiod, utan man vill ju få ut en vettig människa på andra sidan. Det som jag brukar säga när man debatterar vården och så vidare, framförallt med amerikaner, så att ja, men poängen med offentlig sektor är ju att vi stoppar in pengar och på andra sidan inte ska förvänta oss få ut pengar, utan få ut vettiga människor, fina vägar, bra sjukvård och liksom kaffe och kaka när vi blir gamla. Det är ju det som är poängen med offentlig sektor.
Jag bara tänkte, som du var inne på, Sofia, liksom, tänker du att man gör så väldigt ofta att man går just i svar hela tiden? Och varför tror du att det blir så istället för att man driver debatten själv utifrån värderingar och så?
Jag vet inte, alltså personligen och många som jobbar kliniskt, det är ju så här, vi har ju fullt upp med att jobba. Så att vi försvarar oss när det kommer någonting, helt enkelt.
Mm.
Det här är ju en fråga som i normala fall så är inte alla de som skrev på politiskt engagerade eller ens fackligt engagerade eller någonting. Men någonting som hotar våra patienter, det ingår på något vis i vårt kliniska jobb att vi måste säga ifrån. Så att jag efterlyser ju att fackförbunden vågar ta mer ställning.
Jag tänkte exakt samma sak som dig, Sofia. Vi är upptagna med att jobba. Det var min exakta reaktion.
Men jag har tänkt på det där med alltså att bemöta alla de här så här med det kostar pengar. Alltså det känns som folk har gjort väldigt bra, liksom skapat bevis för att nej, invandringen kostar inte pengar. Nej, det kostar mer att inte ha förebyggande socialt arbete. Alltså det känns som den där, hur mycket man än bara liksom försöker hävda så här att ja, men om ni drar in på sjukförsäkringen för nyanlända så kommer det hamna hos socialtjänsten och liksom blir ännu högre kostnader. Alltså det är liksom, jag bara funderar på hur man kan så här ta tillbaks diskussionen bort från pengar istället.
Jag tror att det är så himla svårt för att de som håller med, de bekräftar, man vill ju bara få den egna känslan bekräftad. Men det är samma sak på något vis också. Vi är ju så också. Jag är ju också sån om jag inte reflekterar hela tiden över mina känslor och vad jag tycker och hit och dit. Att vi tar ju in kunskap som bekräftar det vi känner. Det är ju första steget. Sen måste man ju problematisera kring det. Men gör man inte det, det spelar ingen roll vilka motargument vi har. Och där tänker jag skolan är så otroligt viktig.
Ja, absolut. Och det är ju den här, det är strunt samma om det inte stämmer. Det är för jävligt i alla fall. Det är ju där någonstans man hamnar i en argumentation med liksom Bengt-Åke 63 på Facebook. Som har läst någonting eller sett någonting på Riks på YouTube och är skitförbannad.
Ni kanske var inne på det och jag missade det, men jag tänkte alla olika sådana här jämställdhetsplaner, HBTQ-certifiering, inkludering, mångfaldsstrategier och så som brukar finnas också i de flesta yrken och institutioner. Så där är ju också ett område som attackeras liksom. Från, om man ska säga, tidigare höger. Märker ni något sånt eller är det någonting där?
Alltså universitetet är ju så himla trög organisation så att det känns som de liksom planer som skapades. Men till exempel så införde man så här att det ska finnas ett obligatoriskt moment om våld mot kvinnor i utbildningen. Men det har liksom fortfarande inte hänt och det var kanske 3 år sedan. Inte där jag jobbar i alla fall. Alltså allting är så trögt så att jag har inte märkt något sånt.
Nej, men jag upplever att alltså, Jag skulle säga så här, det är svårt att säga, liksom, att dra generaliserade, liksom, allmänna, liksom, generaliseringar kring det. För jag upplever att mycket av så här, där det fungerar, där är det gräsrotsrörelser, liksom, eller gräsrotsaktivism som genomför, driver på till exempel hbtq-certifieringar eller en fungerande jämställdhetsplan och så vidare. Men sen är det liksom väldigt mycket verksamheter, till exempel många skolor, där så att man ska ha en jämställdhetsplan. För att det ska man ha, det ska stå i pärmen där på hyllan bredvid liksom brandutrymningspärmen. Men sen gör man ingenting med den. Det krävs att det finns en eldsjäl någonstans för att jobba med det.
Fundera på fler frågor. Vi funderade lite också kring organisering och kampanjer som inte handlar specifikt om Tidöavtalet. Vad det finns liksom för frågor i era områden som inte bara handlar om att reagera. Till exempel inom skolvärlden så har det ju ändå skoltwitter och det har varit en stor, vad man ska säga, offensiv liksom, diskussion där som nästan sprungit runt facket och facket fått hoppa på i efterhand. Ser ni några sådana liksom, frågor som kan flytta fram positioner som inte bara är reaktiva? Det har ju funnits mängder av olika sådana ja, Facebookgrupper med olika former av uppror och upprop som har handlat om att samla och skolvärlden har väl liksom fungerat bäst.
Ja, inom
Någon
skolvärlden tror
form
jag att
av
det fungerar
kontroll.
bäst liksom, där man har alltså, lösa nätverk. Just som Sofia sa förut så är vi ju liksom, vi är ett upptagna med att jobba. Men där finns ju liksom alltid den här liksom, humanismen och den demokrativärderingarna liksom, och en sund inställning till andra människor finns ju med hela tiden. För att vårt yrke utvecklas inte om vi enbart liksom tvingas ha Elsa Beskow och liksom en extremt hård kulturkanon som SD ändå vill driva. Och den går ju liksom, den humanismen går ju liksom igenom hela läraryrket. Det finns ingen del i den som inte finns där. Sen finns det ju liksom lärare som är högre ändå, men de lärare som jag har träffat på som inte liksom är direkt vänster. Nu är också det så här lite av en stereotyp att så här, liksom en samhällslärare har en t-shirt med tryck, jeans och sneakers och är vänster. Men det finns ju liksom högerlärare ändå och de har fortfarande den här humanismen. De är liksom inte heller nöjda med Tidöavtalet.
Men även inte bara liksom som skoltwitter och liksom innanför yrket när man kanske går runt facket, men även så här brukarorganisationer som organisationerna för att kräva bättre vård, bättre skola, bättre. Ser ni liksom någon sådana möjliga allierade eller vad man ska säga som alliansbyggen som är möjliga?
Alliansbyggen vet ej riktigt, men jag skulle säga att det är ju klart mycket mer värt när det kommer synpunkter från besökare. Alltså som till exempel om man tar, det här är bortanför Tidöavtalet då, men liksom mer om resurser och sådana saker. Alltså när bibliotek, folkbibliotek framför allt, lägger ner filialer eller minskar öppettiderna väldigt mycket så att det faktiskt inte blir möjligt att gå dit eller skär ner på olika saker, så är det ju när det kommer direkta synpunkter från allmänheten, liksom, så är ju det väldigt värdefullt även i icke-organiserad form. Så i organiserad form, absolut. Och jag tänker att just för bibliotekens del så är ju också den här diskussionen, jag tänker att det är farligt om man liksom fastnar i den här bara liksom Tidöavtalet och den slags kulturkampsfrågan. Därför att vi har ju ständigt också det här att vi får minskade resurser. Vilket ju gör att liksom, då kan man ha hur bra intentioner som helst, men har man inte så mycket personal så blir det också väldigt svårt att göra någonting vettigt av det. Så. Så som jag tar till exempel från Stockholms stadsbibliotek där jag inte jobbar men bor i och har barn i och så där, Stockholms stad. De blir ju liksom inte riktigt kallade till biblioteket längre för olika typer av introduktioner och så där. För att man har helt enkelt inte riktigt den personalen, man satsar inte på det. Och där skulle man ju verkligen kunna tänka sig ganska tydliga allianser liksom mellan alltså föräldrar, allmänhet, skola och så vidare.
Jag kan fortsätta vara lite pessimistisk angående, nej men liksom de som har kontakt med socialtjänsten just har ju fullt upp med sitt liv på något sätt och där har det ju traditionellt inte funnits så mycket brukarorganisationer, framförallt inte inom ekonomiskt bistånd. Men jag följer en Facebookgrupp där det faktiskt händer ganska mycket och där också socialarbetare är med och förklarar reglerna och sådär, hjälper till att överklaga och sånt. Så det är ändå positivt. Men sen tänker jag på så här med sjukförsäkringen. Alltså där tycker jag ändå så här, det vart ett massivt motstånd 2015 när de införde 9,0-målet. Och sen så liksom drevs det liksom på både politisk nivå, akademiker gick in och jobbade ihop med de som blev utförsäkrade för att det, eller de som inte, ja, som fick avslag efter 180 dagar. För att det var så himla många som drabbades. Det var liksom mycket bredare än socialbidragen som ingen bryr sig om riktigt. Som jag tror liksom ledde till, fram till de här faktiskt lagändringarna som har gjorts nu de sista åren. Att ja, men det börjar luckras upp liksom och det har kommit domar. Ja, det är jätteintressant för det hänger ju också ihop med så här, liksom hur debatten förs i samhället. Men där tycker jag att det var så här, jag tror att det var just det här att man var från olika håll liksom, på något sätt och drev motstånd mot Försäkringskassan eller sjukförsäkringen. Det tyckte jag är lite hoppfullt i alla fall.
Alltså, och du menar när man kommer från olika håll då, alltså att folk som håller på med frågan, men vad du sa, liksom akademiker, folk som, alltså personer som blir drabbade själva, folk från professionen, liksom att det var många olika liksom grupper för själva, runt själva frågan då.
Ja, men också här, LO, TCO, alltså LO, TCO, rättsskydd som också drev frågan och liksom akademiker. Ja, men jag tror liksom det var på flera fronter och liksom just att så här, om jag tänker på Niklas Altermark bok som liksom blev väldigt så här, ja men att den kom i blickfånget och att han liksom jobbade ihop med dem som drabbades och så. Så sådana allianser tror jag mer på.
Från sjukvårdens sida så jag tycker, alltså vi som jobbar i sjukvården, jag ser folk är ju helt slut efter pandemin. Alltså det finns inte så mycket resurser över. Och de som är patienter, patientorganisationer, precis som du sa My, de har ju fullt upp med den biten och representerar ofta en ganska liten grupp. Det jag tror när det gäller kommer till allianser, det är ju att vi som jobbar inom offentligheten ska förena oss och stå upp för tydligt för samma värderingar och enas kring det vi kan stå upp för. För jag tror att vi är ganska lika i det. Jag menar, jag skulle tycka att det var fantastiskt om polisen kunde gå ut och, ja, ni förstår. Om alla vi kunde enas i. För att jag tror att vi alla vill stå upp för de svaga i samhället, se till att alla, oavsett till och med de som skrivit Tidöavtalet, vill ju vi ska få fantastiskt bra vård och vi vill stå upp för dem också när de är svaga. Så där tror jag mer på allianser.
Det finns ju ett visst motstånd inom polisen också. De poliser jag känner som jag har pratat med, vi diskuterade just det här med visitationszoner. Och kontentan där var väl sådär, ja, de kan ju försöka tvinga oss. Det var ju liksom ingen där som tror på att det kommer fungera med visitationszoner till exempel. Sen tror jag väl mycket på, jag tror ju mycket på, liksom, på just när vi pratade, alltså, nämnde tidigare, myndighetsaktivism. Liksom att det här finns det ju kanske den enda fördelen med att vi har system som inte pratar med varandra. Att helt enkelt sådär att nej men det här är inte mitt jobb. För att, ja, det är nog enda gången det är bra att vi inte har någon sorts koordination liksom, mellan myndigheter och olika, liksom, olika samhällsfunktioner.
Du menar för man skulle bli kritiserad då liksom? Alltså för det skulle öka chanserna att få kritik då?
Ja, men jag tänker så här, om vi tar det här med exempel med liksom utlänningskontroll tidigare så där att ja, men jag har en elev då som jag får då någon sorts order om uppifrån att så där, att ja, den här personen ska kontrolleras om den får vistas i Sverige. Ja, då måste jag vända mig till Migrationsverket eller Skatteverket. Ja, de har sina GDPR och sekretessbestämmelser så att det får inte jag få ut för att jag är inte en tjänsteman som lärare. Grovt sett egentligen så att enda gången en lärare är en myndighetsperson är när man sätter betygen. Så en gång om året, då är en lärare en myndighetsperson. Så att då kan man liksom inte få ut de uppgifterna. Så då kan jag inte kontrollera att den här personen får vistas i Sverige eller inte. Så då kan jag helt enkelt säga sådär, nej men jag får inte ut de uppgifterna, jag kan inte kontrollera det. Och de betyder helt enkelt att här saknas det någon sorts då mandat eller då accessinstans. Och det är sådana här saker som gör att man kan fördröja saker så ofantligt långt. Det såg vi under andra världskriget också, vi såg det i för detta Jugoslavien också, att man kan fördröja sånt här så enormt länge. Göra de här systemen så omöjliga. Så det är väl en typ av aktivism som man kan använda sig av om det verkligen skiter sig. Om vi verkligen hamnar där.
Moa?
Ja, men lite anknyta lite till det. Jag liksom tänker på, alltså nu är min första linje här är ju ingen ska rapportera någon, men om folk skulle börja göra det, alltså, som någon slags här överbelastningsattack liksom, rapportera allt, alltså liksom uppenbart då inte personer som kan åka in, men liksom rapportera typ så här, min kollega betedde sig misstänkt, tog en kaffe, alltså ni vet så här, bara göra liksom som någon slags spam-attack är något som jag funderar på, men så funderar jag lite på någon slags så här certifiering underifrån men liksom att just där vi pratade med liksom rollen, vad känns rimligt att vi har liksom någon slags ganska gemensam professionsetik. Jag skulle vilja ha en skylt, men jag skulle inte kunna garantera en skylt så det kommer inte hända, men som någon slags tankesätt här på mitt jobb så här, ut via entrén där det står liksom alla välkomna oavsett bla 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 bla, alltså som någon slags så här, hej, vi sätter upp markeringar på väldigt många ställen kring liksom att här står vi för allas rätt att vara, allas rätt att få vård och så vidare. Alltså, och det skulle inte kunna funka om det var bara ett ställe som gjorde det och så vidare. Men som någon slags liksom övergripande motstånd. Men jag tror att den här bara att ha alltså någon slags gemensamma samtal mellan olika yrkesgrupper som någon av er var inne på, Sofia kanske, men är väldigt, det tror jag är väldigt bra liksom. Men sen får man väl fundera ut vad man gör.
Ja, men jag tror det, som alltså, socialtjänst och skolan har ju en naturlig koppling. Biblioteken och skolan har en naturlig koppling. Där finns det ju ändå liksom, anknytningspunkterna. Så det tror jag på.
Sen så tror jag en fara som jag tror bara att det här tidavtalet kommer folk debattera det gör att det är väldigt många som inte vågar söka vård eller gå till bibliotek eller släppa sina barn till skolan. Så bara debatten i sig påverkar ju även fast det inte i realiteten leder till att folk blir anmälda. Så därför tänker jag att man måste vara tydlig. Många måste vara tydliga med ett gemensamt enkelt budskap i versaler helst.
Nu tänker jag att vi är inne på något som är så här, det här är ju superintressant för nu pratar vi så här om praktiska liksom strategier. Vad tänker ni om, alltså för att när jag har antecknat nu då, så det vi har pratat om är till exempel att det är viktigt att chefer och då personer i liksom i någon form av maktposition går ut och gör uttalanden så att resten utav arbetsgrupperna kan våga säga saker. Vi har pratat om vikten av att vara liksom att vara många som i vårduppropet där för att visa en bredd liksom. Vi har pratat om vikten med av liksom allianser då mellan föräldrar och skola eller föräldrar och bibliotek och allianser mellan olika grupper och så där. Och så nu på slutet har vi då varit inne på liksom väldigt konkreta saker som det, vad man kan göra är till exempel då att fördröja, som du sa, som en taktik då liksom. Du pratade om certifiering också, Moa, den typen av safe zones eller vad man ska säga, visa att man är safe, säkra platser liksom. Och sen att man för samtal mellan olika yrkesgrupper och så i samhället. Vad tänker ni mer? Har ni fler liksom konkreta grejer?
Jag tror att när det är tidavtalet så jag vill gärna bryta ner det liksom i två olika saker. Vi har ju dels signalpolitiken och liksom symbolpolitiken i det hela och liksom tankegodset. Det är ju det ena. Då att, som du säger, så att man får upp det som en debatt. Och det andra är ju liksom de praktiska, faktiska förslagen som finns i det. Som vi vet har liksom, till och med deras egna har liksom avfärdat det som att det inte är möjligt att genomföra. Och tittar man på mycket av det så kommer man aldrig ha råd att genomföra det eller få igenom det i riksdagen. Men tankegodset, att det finns där, det är etablerat. Vi har till och med partiet som heter Liberalerna. Gå med på saker som borde vara totalt emot deras egen ideologi. Den normaliseringen är kanske det som är det viktigaste här. Och det är väl den som vi på något sätt på också en gräsrotsnivå måste liksom fortsätta att kämpa mot, oavsett hur obekvämt det är liksom på våra arbetsplatser, bland våra familjer och så vidare. Bara fortsätta ta diskussionen. Eller inte ta diskussioner snarare stå upp och stå emot tankegodset.
Det är väldigt oseriöst. Men alltså typ någonting sånt, om ni kommer ihåg alla som levt på 80-talet. Liksom, något som man skulle kunna ha på sig som det står då för att syntolka. Jag rapporterar inte min kompis på en hand. Typ något i den stilen hade jag gärna haft på mig på jobbet.
Men jag tänkte om det nu blir så att det blir angiveriskyldighet till exempel, så skulle man ju kunna ha lokala rutiner att den enda som får ange kanske är verksamhetschefen eller en speciell person, så att alla får inte det. Och så går det igenom den personen som kanske inte är tillgänglig på alla, så man kan ha möten om det en gång i månaden och lite den här fördröjningen. Så att man inte lägger det ansvaret på individerna. För då kan det bli mer osäkert.
Jag tycker det är så svårt, för att jag tycker det är så lätt att man hamnar i det här defensiva hela tiden.
Mm.
För att liksom en strategi tänker jag är just att bevaka alla kommittédirektiv, så här, skriva debattartiklar. Men då blir det ju hela tiden att så här, man reagerar på det de gör. Liksom. Men jag vet inte, jag tänker som, ändå ett förslag i den riktningen, men som ja, men så här, vad innebär liksom, synliggöra konsekvenser? Vad innebär att utrota skuggsamhället? Ja, men sådana uttryck som sprids så här. Ja, men okej, så här, jo, men ett sätt att utrota skuggsamhället, det är ju att ge alla legitima, liksom, ge alla uppehållstillstånd. Det är ju ett annat sätt att lösa det som förmodligen är mindre kostnader förenat med. Och så här, ja, men dels det liksom, att det där bemötandet ändå och fortsätta med det på något sätt, men också så här, ta egna initiativ, så här, vad är det för samhälle vi vill ha liksom. För det är liksom, det är så himla mycket det där att så här, sköta dig själv och skit i andra. Jag vill inte att mina skattepengar ska gå till andras behov eller liksom, och de är bara lata. Och, men så här, på något sätt vända tillbaka debatten till 80-talet. Nej, men så här, vad är ett välfärdssamhälle?
Det finns ju bra, väldigt bra argument man kan lyfta från andra delar också. Jag har forskat en del på det man kallar för den demografiska utmaningen. Alltså att de äldre blir fler och de yngre blir färre. Eller de arbetsföra blir färre. Och vi vet att vi måste ha en större arbetskraftsinvandring. Alltså raka motsatsen till vad tidavtalet säger. Vi klarar oss inte utan en allt större arbetskraftsinvandring. Det går inte. Så det är liksom en väldigt, väldigt praktiska saker att ta fram.
Jag tänker att vi måste styra debatten, precis som vi har varit inne på flera stycken. Att inte bara reagera på det som kommer, utan att våga liksom ta över och starta en helt ny debatt.
För att oavsett om vi håller med eller inte, om vi har jättebra argument, så är det ändå de som styr.
Men hur gör man det?
Ja, men det är väl också det att vi ska pumpa ut förslag och artiklar och ha kraft till att nå ut med budskapet.
Det kan ju vara saker som så här att, ja, men hur löser vi bemanningskrisen i vården? Jo, men vi har en jättestor arbetskraftsreserv som vi inte använder. Som vi skulle kunna liksom utbilda och använda. Liksom. Bara en sån sak. Att lägga fram liksom en debattartikel med förslaget. Så, där. Så här får vi fram 10 000 nya undersköterskor. Det är ju ändå en proaktivt förslag.
Mm.
Som motverkar tidavtalet och det tankegodset.
Alltså precis, att det är så här, att man kommer med så här konkreta förslag och liksom åtgärder. Mm.
Men också ifrågasätta det här med produktiviteten. Liksom. Måste man vara produktiv för att få leva i det här samhället? Ska det inte vara okej att liksom vara sjuk eller och få hjälp? Det är det. Jag känner att det har blivit så här stigmatiserat. Liksom. Kanske inte så här skola och vård så mycket, men just, ja, men sjukförsäkringarna och socialtjänsten och så där, att, ja, men det kostar ju så mycket. Vända på det. Liksom. Vad fan, vad kostar det om alla är så produktiva så de blir utmattade?
Verkligen. Sen så tror jag också att vi måste styra narrativet lite. Vi som jobbar med människor, vi har ju ganska, vi vet ju var vi står. Men, och jag menar, man måste tänka på hur det skrivs i media. Nu har vi liksom köpt ett narrativ att kommer man från Mellanöstern så är man kriminell om man är ung kille. Var kom det ifrån? Liksom? När hände det? Vi måste ändra historierna som kommer fram. För vi ser ju dem hela tiden när vi jobbar. Och då är det lätt för oss att veta var vi står. Så där tror jag också att vi måste gå ut mer med vilka människor det rör sig om.
SVT hade ett inslag på nyheterna för ett tag sedan som var just så här att unga pojkar blir mindre kriminella. Ja. Så här, och det var så här, jag var helt så här chockad. Det var så här att de lyfte fram det, liksom, att det faktiskt går åt motsatt håll mot vad man tror.
Jag tror vi måste avrunda här, och det var en jättespännande diskussion.